Välkommen till Naturkraftpodden. Jag är Annika Wiklund Engblom och idag så pratar jag faktiskt med Micke Björklund, mästerkocken och Robinson-vinnaren. Och orsaken är för att vi ska ha ett evenemang med honom på Öberget i Sundom utanför Vasa. Och där ska vi ha utemat och jämlikt föräldraskapsdiskussioner, Robinson-utmaningsbana. Så nu får ni höra lite vad Micke tycker om natur och hans egna naturupplevelser. Och här hoppar vi rakt in i hans barndom där han har fått frågan. Ett minne som han minns speciellt bra, som han berättar om.
Då var jag och lagde gösnät. Och då steg vi upp jättetidigt på morgonen och vi hade en skottkärra. Med som vi hade då, som jag undrar om jag åkte i den eller om jag gick bredvid den. Sen så åkte vi liksom ner till stranden och där så fiskade vi. Och just den här, när man är uppe så där tidigt på morgonen och det ligger den här röken av vattnet som ligger där, så får man ju en känsla av att det är lite sagolikt egentligen som är. Och sen kommer jag ihåg att vi fick jättemycket fisk. Vi fick jättemycket gös och den var stor, kommer jag ihåg. Men det där har ju lite med hur gammal man var. Jag tror inte jag var så gammal, så då så var ju allt lite större som man upplevde. Så det är någonting som har rotat sig in igen. Liksom. Det är det tidigaste minnet som jag kommer till. Och det var också en riktig naturupplevelse då, när man inte hade gjort det där innan och fick vara med om det här. Och det är sånt till och med att jag drömmer om det än så länge. Liksom, att det är just den här händelsen. Men det var väl något speciellt helt enkelt.
Hur gammal var du där då?
Jag vågar inte säga. Jag tror inte att... Jag gick inte ens i skola, tror jag.
Liksom, vem var du med?
Min pappa.
Okej.
Okay. Och han hade en sån här träningsdress på sig som var ljusblå, mörkblå. Och så hade han Karho springarskor på sig. Och jag hade en sån här Helle Hansen flytväst, du vet, sån där med barn, sån här stor. Som jag tyckte var lite jobbigare, för man skulle ha den under ben. Man klev i den, liksom att man skulle ha snöret under benen. Och jag tyckte att det var så orättvist, för min far hade inte flytväst. Så att det är en sån konstig sak.
Men, ja. Men du säger att du kan drömma om det här tillfället än i dagens läge. Och hur tänker du att det här, som just den här, en sån situation har påverkat dig som genom livet då? Hur du har haft det med dig?
Ja, en sån händelse, så har det ju varit så att det är såna här unika tillfällen som man kommer tillbaks ifrån när man var yngre. Och själv så, jag är ju från landet, så att jag sprang mycket ute och var mycket i skogen. Och vi höll på mycket med jagande och byggde kojor och den biten. Så man byggde ju liksom, det var så man hade det när man var liten. Och det är väl kanske nu lite när man blir äldre och drömmer om det, så man förstår egentligen vilken vad lyckligt lottad man var med. Att man hade möjligheten att kunna vara så mycket ute i naturen helt enkelt.
Om du jämför det här då med din egen familj och dina barn, ser du någon skillnad mellan hur du var som barn i naturen och hur de är?
Ja, jag ser ganska, liksom en ganska stor skillnad på det där då. Att själv så var man ju, så fort man hade liksom vaknat, så var man ju ut. Och man sprang till kompisarna och man var ute. I dagens läge så ser det ju lite annorlunda ut. Att man har kanske, visst är man väl ute som barn också då. Men det finns så mycket annat spännande med datorer och liksom med telefonen och filmer och allt sånt här. Förr så var det inte så lätt att hålla på med sånt. Man hade ju inte sånt. Utan det är ju sånt som har kommit liksom på senare tid. Så att säkert ska jag vara precis som de är nu. Det har funnits den möjligheten när man själv var lite. Då var man mera ute.
Var ni som ut som familj då i naturen?
Ja, det egentligen så är det väl så, när vi är ute i naturen så är det oftast då att vi kanske gör någonting, att vi kräftar Eller så det är någonting som har gått sönder på gården och den biten som vi är och reparerar. Så att vi är faktiskt inte så mycket sådär att vi går inte ut och plockar svamp liksom hela familjen. Medans jag har kanske, min son har ju fått mera jaktintresse än mig. Så att han är ju lite med sin morfar ut och jagar och sånt. Så att han är väl, i dagsläget är väl han som egentligen är mest ute i skogen. Till att börja med så satt de väl bara titta på djuren och sånt. Men sen ju äldre han blev och började prata så började han ju också berätta att de har bommat och de har missat och vad de har gjort sådär. Så att sen har de fortsatt sådär, att det är någonting de har tillsammans. Själv hade man ju inte, jag hade inte en far heller som var jaktintresserad. Så att jag tror just med jakten är det ju så att man får det med sig. Men det är ju ett fint sätt att vara ute i naturen.
Berätta gärna hur gamla dina barn är idag.
Anton är 18 år och min dotter är 16 år. De har blivit äldre, men jag blir ju inte äldre. Men de har i alla fall satsat.
Det här med kockande i naturen. När vi ska träffas här i Vasa, då, i Sundom vid Öjberget, så ska du vara med och kocka med oss i naturen. Då.
Ja,
det är det. Ja, berätta lite, vad har du för relation till att kocka i naturen?
Att kocka i naturen, så är det ju så att där finns ju de här härliga råvarorna oftast som man kockar. Det finns ju alltid från olika växter. Det finns ju bär och det finns ju svampar och det finns ju vilt och fisk. Så att vara ute där, det är allt av det här, att få vara där ute och kocka, så det är ju härligt. Så att för mig så är det ju att då är man ju verkligen i närheten av det man kommer från, helt enkelt. Jag äter samma sak inomhus, men det smakar ju inte riktigt samma som det gör när man äter också och gör någonting utomhus. Det är ju det liksom när man tillreder och gör och sånt, så det är mycket andra dofter och intryck man får. Det regnar så kan det ju vara ett mycket trevligt att vara ute och laga mat.
Ja, speciellt kanske man har lite grilltak där.
Ja,
vi får hoppas på bra väder på lördag.
Jajamensan.
Ja. Du har ju också varit med i Robinson och där var ni ju faktiskt verkligen ute i naturen och du kockade en hel del i naturen där också. Vad kan du berätta om vad du lärde dig med kring att kocka i naturen där på den upplevelsen?
Den upplevelsen där var det ju verkligen, där hade man ju ingenting egentligen, så där fick man ju bygga upp eldstad och man fick ju bygga upp liksom för att man ska kunna göra och i naturen då så det som man kommer ihåg är absolut det viktigaste, är ju att få eld när man ska tillreda någonting, man kan göra varm mat som någonting som man märkt att det är otroligt viktigt. Sedan så var det ju så att var ju nästan i 2 månader ute och bodde ute och lagade mat och samlade mat. Och man får en större respekt för en råvara och för maten när man är på det sättet. Därför att hemma, om man säger så då, så lever vi ju ett ganska stort överflöd. På en sån där nö så allt som man fick tag i, så man, den där lilla fisken så åt man så försiktigt. Eller man åt det där riset, man nästan räknar riskornen och man sakta tugga på dem och smaka sakta sådär. Medan man så har man nästan att det blir för mycket. Man kan ju äta tills man spricker egentligen hemma. Men där var det så. Och då fick man ju också att allt blev ju på ett annat sätt. Man fick otroligt mycket respekt. Man tog tillvara allt och sånt som egentligen som man aldrig skulle göra, som papaya, omogen papaya, så skulle du ju aldrig tillreda här hemma. Där fick man liksom ta och experimentera att hur ska jag kunna få omogen papaya och vi kan äta den. Så att det gjorde ju att man gav liksom, man fick lära sig otroligt mycket.
Och vi säger ju att nödsituationen är liksom det här kreativitetens största moder.
Absolut, det har du nog samtidigt.
Har du några nya recept som du uppfann där på grund av den nödsituation som var då?
Att använda kokos och på många olika sätt och försöka få en en mångsidig kokosrätter helt enkelt. Så det, där har jag det med mig. Och jag fick jag lära mig också ta hand om olika små fiskar och det här liksom, och råa frukter och lärde mig med nya grejer också som heter brödfrukt. Som också växte i jättestora träd och sånt och fick lära sig börja jobba och hur man fick det. Men tack, det är ju det som är roligt när man är så där ute på en öde ö. Så är det ju så att man har ju otroligt många de man har med sig. Så det är det godaste de har ätit fast man har bara kokat lite ris. Så blir det godaste. Och det förklarar väl också då. Att
du menar att du hade väldigt tacksamma, vad ska jag säga,
tacksamma publik. De som jag lagar mat åt, absolut. Så.
Blev det naturligt att det var du som kokade maten där då, när de fick veta vem du var?
Jag höll ju ganska mycket hemligt att jag var, men att jag känner mig ju trygg och jag tycker att det är spännande att experimentera. Så att jag tog nog den rollen. Och sen var det var många där som aldrig hade liksom riktigt lagat mat. De var uppfödda på hamburgare och pizza och färdig mat. Och det gjorde väl att man blev ganska poppis då. Därför att det alla såg fram emot var att stoppa någonting i magen. Det var många som bara gick och samlade saker. Kan vi äta det här? Kan vi äta det här? Så fick vi hålla på och experimentera med allt från små sniglar till sjögurka till mollusker. Allt sånt där.
Vad är en mollusk?
En mollusk är en sån som egentligen lever på botten. Och den andas sanden. Liksom sand. Och då finns det små, små grejer som den äter, en mollusk då. Eller äter, tar tillvara. Och så att den är fylld med sand. Och sen när man tar en mollusk så måste man ju tvätta den för att få bort sanden. Och sen så kokar vi den, jag tror att vi kokade den över 16 timmar. Men ändå var den seg. Så att, så att det var mycket, mycket speciellt.
Så det är ingenting som du skulle sätta på restaurangernas menyer?
Nej, det var faktiskt till och med så att jag hade en kille med mig så han var jättehungrig. Men det gick inte att få ner. Man tugga, men det bara växte i munnen. Så att det var ingen höjdare den där mollusken.
Oj nej, och ni kanske inte hade kryddor att smaksätta det med heller.
Men sen var det ju så att där var man ju ute i naturen hela tiden. Så att man var igång så länge det var ljust. Men sen blev det ju mörkt direkt också. Så det blev ju svart. Så det gällde ju att man var klar när solen gick ner så kunde man inte göra någonting. För då kunde man bara sitta runt elden och sitta och prata lite. Mm. Och det var ju ganska skönt för då gick man ju och sova när det blev mörkt. Så man gick ju ganska tidigt och sova. Mm. Och sen så vaknar man ungefär en halvtimme innan det blev ljust. Det var en ganska härlig sak att då började fåglarna kvittra och börja prata. En halvtimme innan det blev ljust. Så man fick en sån här ganska skön väckning där tidigt på morgon av fågellivet. Mm. På natten så hörde man kanske lite syrsor och sånt som spelade. Annars var det ganska lugnt. Liksom.
Om du tänker tillbaks på den här tiden där då, har du någon naturupplevelse som är väldigt speciell därifrån som du har tagit med dig?
Det är ju att gå i en djungel. Det är ju så att vi har ju ganska fina skogar här att man kan gå runt och runt. Men där är det ganska snårigt och den här tiden. Och det här var faktiskt mitt på dagen. Och så gick man, solen lyste så där jättefint in i själva djungeln. Så att det blev ett sånt här fint ljus mellan träden som man gick då och letade kokosnötter. Det är någonting där som just den känslan när man gick där och just det ljuset mitt inne i djungeln där. Så det gav någonting lite extra. Sedan så var det också så här tidigt på morgnarna när solen steg upp och vid stranden. Det var också så här, ja, det är så här fotobilder liksom när solen kommer upp och det är liksom stilla, blått vatten, vit sandstranden. Och sen så går det upp där och så har du de här fina träden då, liksom djungeln som kommer emot. Det var mycket så här fina. Det var också en rätt fin plats att bara vara med när det blev ljust. Som man också får en känsla av.
Det där låter ju helt underbart, som en sån där klassisk poster. Väggtapet.
Ja, precis, lite så. Det var något sånt och det där är man ju inte van med liksom, att få det. Och det är som man kan säga ute på ön där, för vi hade ju minimalt med både kläder och allting. Det fanns inga madrasser, inga kuddar, ingenting sådär. Så att där var det så att man på något sätt så vante man sig. Det tog en vecka, 5 dagar ungefär tog det. Och sen så blev det mer naturligt. Så att jag tror att vi människor är nog ganska formbara. Bara man låter på de där 5 första dagarna så. Och sen ju längre tiden går också när man har gjort någonting, så är det ju det positiva som du kommer ihåg. Och sen kanske du glömmer mycket av det här tyngre med tiden.
När vi träffar dig här på Öjberget så ska vi ha en liten Robinson-bana. Och är det någonting som du minns speciellt från, vad ska man säga, utmaningar som vi hade åt er där?
Jo, att man var ganska färdig innan man började tävla. För att när inte kroppen får riktigt så mycket energi den behöver, så var man ganska sliten ifrån början. Men där är det ju också tävlingar som är så här uthållningstävel. Hur länge man kan sitta i en jägarvila, eller hur länge kan man hålla i en sak med raka armar eller stå på tårna. Det var ju mycket sådana saker, och när man inte är mätt i magen så är det lite tyngre.
Har du utmanat din egen familj på någon sån här lite Robinson-utmaningar sen efteråt för att få dem att känna på?
Min son var ganska kaxig. Det var en tävling som jag tyckte var jobbigast. Och när vi var bakbundna, vi fick åla i sanden, så tyckte han att jag var långsam. Och då blev det så att vi tog fram mattan och sen band jag fast armarna på han. Och sen fick han prova lite på mattan då, en par meter. Men sen var han tyst efter det.
Och då fick han inte ens någon sand i munnen eller ögonen?
Nej, en sand i munnen. Och han behövde inte gå de här 50 metrarna liksom, fram och tillbaka. Det är lite sådana saker. Och sen har jag nog lagat lite kassava och sånt åt familjen. Men det blev nog ingen hit riktigt. Dottern, ja, hon gillar inga riktigt den där kassavan.
Vad är det för någonting? Berätta.
Det är egentligen en rot som innehåller ganska mycket stärkelse. De använder den som potatis egentligen. De gör chips av den och de gör olika puréer och det av den roten. Så det är deras potatis kan man säga då. Kassava. Det är som en lång rot. Ser ut som rättika, men den är brun istället.
Finns den att köpas här den då? Eller köpte du med?
Jag har sett den i butikerna. Och här på Åland så var det ju så. När jag var Robinson så tog de till och med i butikerna. Sen så tog de hem. För folk ville ju prova både kokosnötter och kassava. Så att folk fick verkligen prova. Och det är ju, jag har ju aldrig öppnat en kokosnöt innan egentligen. Jag kom dit och lärde mig hur man öppnar. Förut har jag stått med såg och hammare och borrmaskin och sånt och försökt få upp en kokon. Men det är så mycket enklare så att...
Beskriv, hur öppnar man? För jag har haft, min man har också försökt med hammare och stämjärn och saker.
Egentligen så är det ju så att man har kokosnöten då, är oftast då det är nöten i urtagen. Där nere så var det ju som ett skydd. Täcke på den också som man måste första bort så man kommer till nöten. Sen har nöten sådana här linjer, som 3 linjer som går upp. Och när man tar den så sätter man den i handen och sen knackar man bara med något hårt. Och då får man en spricka och sen så skälper man upp den. Och så öppnar man en kokosnöt.
Okej, knepigt.
Så får man det kokosvattnet som är i den då, som man vill ju ha också då. Det är ju lite knäppt. Det kan ju vara så att det rinner iväg innan man hinner skälpa upp den då. Där är ju stor skillnad också på gröna eller på sådana här kokosnötter som är som en nöt helt enkelt.
Har du haft någon Robinson-meny på dina restauranger?
Robinson-meny har jag haft faktiskt här. Vi har haft då, vi hade både med lite kassava och sen har vi använt lite ris. Och sen har vi också använt gris. För gris var en grej som vi hade en tävling som jag tappade mina framtänder i den grisen. Och det hade vi lite anspegling på också, den biten. Robinson-gris, men den är utan tänder.
Ja, men de behövde inte äta det med tänder eller liksom utan händer då, utan.
Nej, nej, där fick de liksom, där tillredde vi den. Mycket bra sätt då, men det är en lite rolig historia. Jag fick ju aldrig tillbaka de där tänderna, så det är någonstans sen när de där utgrävningar så kommer de att hitta ja, en finsk viking.
Två precis, att någon har varit här, att DNA är från Norden någonstans.
Norden, var ju. Och det ser ju ut som att, den var, att han har bitit i en gris eller något. Det kan ju bli riktigt skojigt det där historiskt kanske. Efter tusen år.
Jag tänker som att det här med konceptet pulled pork fick en annan betydelse på något vis.
Absolut, absolut. Det fick det.
Men ni har också där på restaurangen på Åland i alla fall, har ni sådana Robinson-utmaningar?
Jo, det har vi. Man tycker det kan vara lite roligt att småtävla lite mot varandra och testa var man är. Och då har vi lite sådana tävlingar som... Och vi har fått några Robinsonare som har klarat bra av de här olika testerna.
Just det, ja. Så ni bokför också vinnare där då?
Jajamän.
Hur du inför den här vår filmning på Öbergen nu när vi ska streama via Facebook då när du är med. Så de som hör i efterhand så kan se det efteråt också. Men har du någon hälsning till de som kommer att se på det här?
Det jag kan säga så är att det kommer att vara mycket skoj. Det är både lite utmaningar där som kommer att ske. Lite Robinson-varianter. Vi kommer också att laga lite spännande små maträtter. Kanske inte som bara grillat korv, utan vi kommer att utveckla den grillade korven lite. Och vi kommer att ha lite tunnbröd och så ska vi ha lite... en liten grillad dessert. Så att jag tycker nog att det är någonting man behöver titta på. Och ska vi försöka ha lite humor också. Ta tillvara naturen också. Den fina platsen som vi kommer att vara på. Så.
Jag har lite inside information också från det jämlikt föräldraskapsprojektet. Att det kommer att ha någonting också med det här med jämlikhet i föräldraskapet. Någon utmaning som var med om där.
Oj, du sitter på information där som jag vet. Du vet inte hur nyfiken jag är, så jag kommer att börja försöka ta reda på det där nu hela tiden.
Ja, det blir familjevänligt på alla sätt och vis.
Ja,
absolut. Vi ser jättemycket fram emot att ha dig med.
Ja, mycket skoj.
Så tusen tack Micke för den här diskussionen och vi ses på Öberget.
Det gör vi. Tusen tack. Ja, det är bra.
Ja, det är bra. Hej då.
Hej.
Där fick vi höra om Mikael Björklunds egna naturupplevelser som ju är väldigt extrema och speciella på sitt sätt. Men på Öberget den 4 september klockan 1, då får ni hänga med via Facebook, Folkhälsans Facebook-sida, så streamar vi när han kockar ute med Naturkraft och Jämlikt föräldraskap-projekten. Och sen har man möjlighet så kan man en vecka efteråt gå och testa på den här Robinsonbanan där vid skidstugan på Öberget. Så välkomna och häng med på streamingen. Och sen missar ni den så finns den kvar efteråt också.